Johan?
Ja?
Om du står här hela dagen, förstår du då hur trött jag blir i mina ben?
Va? Ja, då är vi tillbaka.
Oh yeah.
Ja. Vad gör ni?
Vad vi gör? Jag sitter här och väntar på att få en bra fråga av dig, Johan.
Ja, Mattias.
Ja.
Jag önskar att jag skulle kunna få lära mig någonting.
Emilio,
nytt.
Tyst.
Förlåt.
Det är sorg.
Ja, det är det.
Ja, idag är sorg.
Jag är på riktigt förkrossad. Jag är helt...
Har ni träffat honom? Eller har sett honom någon gång?
Jag har sett honom en gång.
Var?
In i stan.
Var?
Jättelänge sedan.
När?
Efter en konsert som jag för övrigt har missat. Han var en av dem på min bucket list som var så här, det där måste jag se.
Ja, samma här, jag missar.
Prince pratar vi om.
Prince.
Det är klart vi gör. Igår kväll kom nyheten, eller?
Ja, det är ganska precis 24 timmar sedan han dödsförklarades i USA.
Åh fy.
Så det är inte, det är inte, det här, det, this is, det här är på riktigt. Och läser man nu över bara liksom, jag hade CNN på i morse.
Ja.
Och då är det liksom så här. Alla pratar om det. Alltså det kommer ju fram så här, Billy Idol, som jag inte har hört på 20 år. Han kommenterar liksom, han kryper fram och bara, åh gud. Så det här är på riktigt. De kallar det för, de sa det i morse, Michael Jacksons sommar. När Michael gick bort så var det en hel sommar. Det var liksom nonstop. Och de tror att det här kommer bli ännu mer.
Mm.
I media på grund av att han är liksom, det är Beatles och det är Prince.
Ja, de hävdar ju det. Läste ni Aftonbladet?
Ja.
Det här kan inte vara sant. Liksom. Mm. Men börjar inte Michael och Prince tillsammans?
Det vet jag faktiskt inte.
Med James Brown liksom. Ja, och inspirerade av honom båda två.
Ja, så är det.
Var det inte någonting sånt?
Någonting sånt?
Är det någon som vet exakt så får ni gärna posta på vår Facebook-sida som heter...
568 podcast.
Om ni vet hur Prince började. Det vore jättekul.
En gång när jag var på en nattklubb i London så var han där i en jätterosa kostym. Och då tänkte jag, det här är ju ballt. Så jag tänkte att jag skulle fota honom lite snyggt. Så jag gled förbi honom så här, på sidan och bara tänkte slänga upp kameran. Bara att hans livvakter var så jäkla på G. Alltså.
Så de slängde.
Nej, alltså, jag har så många bilder på händer, på axlar, på hans livvakter, och så fick jag med lite av hans rosa arm. Alltså de parerade varenda foto jag gjorde. Fast jag var sjuk, jag var som en ninja där inne på nattklubben.
Ja.
Men jag fick med hans arm.
Kanske... Vad gjorde de sen då?
Alltså, nej, ingenting, de bara ställde sig för. Så jag inte fick ta bild på honom. Alltså, då var jag väldigt smidig.
Mm.
Jag tror nu i efterhand att min kamera började blinka lite grann innan. Så att de fattade, för jag tänkte så här smidig, alltså så här kan de inte. Jag var ju bara en av flera hundra. Hur kan de?
Ja, i alla fall, jag är ju helt förstörd. Jag trodde det inte var sant. Jag såg det precis innan jag skulle undervisa igår kväll. Bara, va? Vad är det här?
Ja, helt otroligt.
Ja. Vad har du för favoritlåt, Johan? Eller har du liksom så att du känner att Prince är en del av ditt musikkartotek av bra musik och vad det här är jag. Det här tycker jag om.
Nej. Tyvärr inte. Däremot så tycker jag om att dansa ganska mycket av hans låtar. För de är väldigt intressanta. Inte min musikgenre alls. Men att dansa till dem har varit väldigt intressant. Och gjort lite så här annorlunda shownummer i pardans kan vara väldigt roligt. Eftersom det är mycket som händer, det är mycket rytmer, det är mycket förändringar i musiken. Så det har jag verkligen uppskattat. Så snarare ur den aspekten. Men du har lyssnat mycket på
massor,
Prince.
Massor. Ja. När jag upptäckte Prince så var det så här att jag hade lite svårt för det i början. Jag tyckte det var lite knepigt. Det var så här, jag hade Michael och det var den här 80-tals. Men sen så jag lyssnade in mig. Sen såg jag en konsert som gick på SVT en natt. För när de hans turnéer hooked. Jag tror att 10-11 år, 12 kanske.
Hukt.
Han hade ju liksom en scen i mitten, återigen liksom bland de första, dekorerade en scen med en baskethall och bilar. Jaha. Som åker helt stört. Alphabet Street var det jag såg.
Ah, okej. Okay.
Jag kanske var lite äldre, 14 kanske, jag kommer inte ihåg. Men det var, efter det var det så här. Och sen kom ju liksom hela den här New Power Generation, alltså samarbetet och allt det där liksom. Och
så, ja, just det.
Ja,
stört. Vad tror ni kommer hända då? Liksom, kommer det... Ja, som efter Michael så var det ju massa som skulle ha ut nya grejer. Han hade ju liksom en konsert på gång. Vad jag förstod så hade Prince gjort en konsert mått lite dåligt. Eller hade
han var influensan. Under turné.
Han
var under turné, hade någon influensa. Och verkade som att han har fått liksom lite mediciner och grejer, men var helt körd. Jag vet ju, eftersom jag kan, inte så mycket, men det jag kan är att jag vet att Prince är en arbetsnarkoman. Han var körd. In i kaklet. Så han hade varit hemma 2-3 dagar och vilat upp sig. Sen har han gått på och ställt sig på scen och kört en konsert. Och sen så har han liksom på vägen därifrån, om jag förstår allting rätt, han var tvungen att nödlanda.
För
att han var helt sänkt. Fick åka till sjukhus med han.
Och sen så orkar inte kroppen.
Ja, längre, liksom. Dagen efter det så går han och sätter sig i studion och bara köttar. Han har gjort en konsert på några dagar innan. Ja, den 16 står det. För inbjudan gäster, där han liksom kryptiskt säger någonting som att håll igen era böner och vänta lite grann på vad som kommer hända. Han lämnar oss med en sån här David Bowie. Ja, du vet.
Ja, herregud.
Så egentligen ingen vet. Det kan ju ha varit vad som helst. Men att han har varit sjuk, det är ett faktum.
Ja.
Influensa.
Alltså man undrar ju nu. Det är riktigt stora som har dött.
Ja.
Alltså inom musik. Ja, ja. Även inom film då. Men ja. Inom musik nu. Det är riktiga giganter som har dött.
Och det finns inga som är på samma nivå som kan ersätta den förlusten.
Nej.
Det måste ha varit när liksom, jag menar, John Lennon, Elvis Presley och de här ramlade av. Och då blev det så här, vad fan gör vi nu? Ursäkta att jag svär.
Ja, samma sak nästan faktiskt.
Och nu är vi där igen liksom. Det är Madonna kvar liksom.
Lite så faktiskt. Ja. Usch, vad otäckt när du sa det där.
Ja, jag är djup nu.
Ja, uff. Så Madonna, vem mer då skulle det kunna vara som är i den storleken? Vad tycker du, Mattias?
Är det den här Madonna?
Nej, men om man tittar så krasst. De har på ju 30 år på topp. Katy Perry 3 år. Justin Timberlake 10 år då. Ja. 8 år. Men de är inte i närheten.
Har vi någon som vi tror kan bli så stor?
Ja.
Vem då?
Emilio Pirelli.
Va?
Ja.
Hur länge har han hållit
på? Ja, alltså, han har ju hållit på hur länge som helst.
Nej. Jag säger bara en sak. Kom ihåg oss när du blir känd.
Jag lovar, grabbar, jag lovar.
Tack. Ja, jag var lite orolig där. Men vad tror ni händer nu då? Kommer det bli helt hypat psykologiskt?
Ja, definitivt. Så blir det.
Jag
tror att det kommer bli ännu mer när man får veta exakt hur han har lämnat in liksom. Då tror jag att det liksom blir en... Då kommer konspirationsteorierna. Som med Michael, som de säger att han satt och tittade på sin egen begravning. Sitter en gubbe som sen visar sig vara en person som Michael kände, som har varit helt sönderbränd. Som sitter på den här. Och ni vet inte det här.
Nej.
Han finns, det figurerade överallt. Ingen vet vem han är, men han var någon nära vän till familjen. Ja. Han sitter på den här officiella begravningen med Michael. Som de sänder live. Sitter han lite kryptiskt. Han ser ut som att han har dragit på sig en mask. Och då börjar folk att säga, där sitter han Michael och tittar. Ah.
Så de påstår att det är en way out of fame liksom.
Ja. Jag tror ju definitivt inte att Prince är av den kalibern, utan jag tror på riktigt att det har hänt något. Att han var sjuk och sen kollapsade kroppen. Han orkar inte mer, för han jobbat så jävla hårt.
Oj.
Det var jag tror. Jag lämnar
det. Men däremot så måste jag ju säga det att det är som jag tror att den senaste generationen av dansare har nog kanske missat hela Prince. Och det blir nog mycket Prince nu i på dansskolorna.
Så det är sant.
Och det är bara positivt, för att han har ju så jäkla funky musik. Så då kanske det ändrar lite musik. Alltså det här kommer nog ändra dansstilen.
Ja, vad roligt. Ja. Så lite mer, inte så, lite mjukare kanske.
Ja, lite Bruno Mars feeling kanske kommer lite mer liksom.
Äntligen kanske folk börjar röra på sig.
Vad tyckte de gjorde innan då?
Nej, det var steg.
Ja, steg.
Ja, fattar. Men det kanske är, så kanske det blir.
Jag tycker till exempel, om man tar en parallell till influenser och inspiration, så den sista skivan Justin Timberlake släppte nu då, är ju liksom rakt av en stor inspiration på Prince. För Prince hade ett lite så här, eget sound på trummorna på 80-talet. Hans hi-hat var lite så här som du slår en slägga på en betongklump.
Mm.
Det har ju Justin Timberlake nu, i sista plattan han släppte här, var det 2 år sedan nu.
Ja, just det.
Anammat. Han har liksom koppat soundet på något sätt. Och lyssnar man på det, går man tillbaka och lyssnar på Prince tidiga 80-tal och så lyssnar man på Justin Timberlake, så känner man så här, aha.
Mm.
Och det var det första jag kände när jag hörde Justins första låtar där. Inte den här kanske uptempo. Om man lyssnar på lite halvtempolåtarna som finns på plattan, så känner man Prince. Ja, och det har ju sagt. Stor inspiration till när det är Prince. Liksom.
Vad coolt. Hörrni, jag tänkte på en sak som ni sa just nu. Och det var ju det här med att man måste röra på sig. Liksom.
Mm. Mm.
Men jag tänker också att när du säger steg, då blir ju det att man vågar inte liksom vänta också. Man vågar inte liksom vara dynamisk. Är det så du tänker?
Ja, det blir, för att, det blir postdansa, hårda, raka vridningar. Och när Bruno Mars kom med den här Uptown Funk-historien, vet jag, satt ju på golvet och bara, tack.
För man måste, där måste man ju ha
soul.
Ja, exakt. Och känslan att kunna hålla ut eller stå still eller, alltså, du säger röra på det, men jag känner ofta att folk som har den där extra känslan för dans kan stå still. Har du tänkt på det?
Ja, ja.
Som till exempel Prince, när han gör sina videos ibland, vad gör han?
Han är bara på liksom.
Han är, ja, men också han kan bara stå där så här.
Mm. Pondus.
Pondus, ja. Och det är samma sak med Michael.
Ja.
Det var ju liksom okej, okay, han gjorde riktigt coola grejer.
Mm.
Men det coolaste var ju när han bara står still.
Mm. Mm.
Och så nu är det här en podcast, vi ser inte vad du gör, John. Johan gick precis ner i spagat.
Jävla cool. Och kommer aldrig upp igen.
Du får sitta där nu.
Ja, exakt.
Nej, men vet du, jag var på en audition för Britney och Madonnas video för 240 år sedan.
Shit, vad länge sedan.
Ja, och då gjorde de en jättestor ring och då gick, var det en person i taget som fick gå in och visa upp vad den kunde då. Så, så valde de därefter.
Mm.
Och jag kommer ihåg att det var vissa som hoppade in i den där ringen som gjorde helt galna grejer. Men det som jag minns framförallt mest, det var när en kille gick in, han gjorde bara några små moves, men så stod han helt stilla.
Mm.
Inte det sjukt? Han stod helt stilla på ett ställe perfekt i musiken. Och det är det jag minns mest av alla. Alltså jag minns ju att någon gjorde några volter och vred ut och in på axlarna, det kommer jag ihåg. Men just att jag kommer ihåg att han stod still på ett ställe.
Mm.
Så jävla coolt.
Han stod ju antagligen inte helt still.
Nej, han
stod
ju
rätt liksom, boom, och växte liksom. Eller, ja, det är ju en rörelse i det stilla. Ja, precis.
Ja, han bara stod där.
Nu gjorde Mattias några push-ups.
Ja.
Så det var ju den inte såg idag.
Janosch.
Janosch. Ja, efter det som har hänt så tänker vi i alla fall att man måste ju ta hand om sig själv. Det märker man ju. Inte jobba för hårt.
Nej.
Men det är ju viktigt att ta hand om kroppen. Eller hur, Mattias?
Ja, det stämmer.
Och du brukar ju vara vår hälsoguru här. Mm.
Precis. Och jag har sugit på den här karamellen. Och det är att ju bättre kondition, ju mer tränad kropp du har, desto mer kan du kontrollera din energi när du dansar under längre tid. För att om du står till exempel och uppträder eller show eller battlar eller vad du gör, så gäller det att du har en bra tränad kropp konditionsmässigt, för annars kommer du inte orka hålla ut och göra fullt ut på alltihopa. Därför tycker jag det är av vikt att ägna sig åt annan träning också.
Mm.
Och med en plan på vad den träningen är för någonting. Till exempel då tittar man på, hur dansar jag? Jo, jag dansar jäkligt fullt ut i 30 sekunder till exempel, en minut säger vi. Om jag då breakar till exempel, det är jäkligt ansträngande både fysiskt och, ja, men det är fysiskt, väldigt fysiskt. Ja. Och konditionsmässigt om man ska hålla på och hoppa runt och både power moves och top rocks.
Mm.
Då tänker jag att man då ska träna på det sättet i intervaller. Så man inte går ut och springer en mil. För det är inte riktigt den konditionen som krävs. Så man vet ändamålet vad det är man tränar för.
Mm. Då har jag en fråga direkt. För att det finns ju två sätt att träna upp kondis. Eller kondis sitter ju i två delar, så att säga. Rent morfologiskt och fysiologiskt.
Mm.
Och vad jag menar med det är ju att man måste ha kapacitet i sitt kardiovaskulära system. Alltså andning och hjärta och så vidare. Men man måste ju också ha kondis i den muskeln som man använder. Mm. För den kan ju bli trött även för att den inte har kapaciteten. Även om du har kapaciteten i ditt lung- och hjärtsystem. Mm. Förstår du vad jag tänker?
Mm.
För säg om jag skulle breaka. Då skulle jag använda större delen av kroppen än om jag skulle springa. Eller hur?
Mm.
Eller i alla fall armar och axlar, ja, och rygg mer.
Visst är det så.
Så det är väldigt enkelt att träna intervaller i en backe för att få upp sitt kardiovaskulära system. Alltså man vet att man orkar där. Men det innebär ju inte automatiskt att mina armar och ben blir väldigt duktiga på att behålla kalcium och även syreupptagningen. Myoglobinet liksom, där blir ju inte större rent morfologiskt.
Nej, precis.
Om jag inte tränar det. Så hur tränar man, jag har tänkt så här, hur tränar man övre delen av kroppen för kondis?
Ja.
Lätta, korta, snabba.
Det lättaste är egentligen att man blir bra på det man gör.
Så du menar att man skulle köra stenhårt i en minut till exempel, power moves och sen...
Ja, definitivt. Men då måste man också veta att kroppen håller för det. Och då kanske man ska ta det till, från 20 sekunder, vila kanske 20-30 sekunder. Sen kör man 20 sekunder. Man kan flares till exempel eller något annat som är väldigt ansträngande för överkroppen. Och då gör man det x antal sekunder, vilar x antal sekunder. Så gör man så några gånger, då tränar man upp för den grejen. Sen ökar man då den här...
Och varför skulle man... Och vad menar du? Att man gör det väldigt, väldigt...
Fullt ut.
Länge också. Alltså, för att jag tänker så här. Ja, men vadå? Om du ska vara breakare, då är det väl bara att breaka så får du ju träningen.
Jo,
men
precis.
Du menar att man säger så här, nu ska jag bara göra flares i en kvart. Nej, men nu överdriver jag. Men bara så att man planerar.
Ja.
Och bara göra flares fast i en intervallträning som är så mycket längre än vad du någonsin skulle gjort det när du ska använda det sen.
Ja.
För man skulle väl överträna?
Ja, eller? Det kan man också göra någon av gångerna. Men framförallt, om jag vet att jag hoppar in, vi säger att jag är i min grupp och jag vet att jag hoppar in i den här ringen två gånger per battle, om jag går vidare så kanske det blir fyra omgångar.
Ja.
Och jag är inne kanske en och en halv minut varje gång.
Mm.
Då ska jag träna inför den en och en halv minuten.
Men ska man överträna den då?
Man kan vara över det en aning såklart. Men man ska framförallt försöka pusha sig fullt ut intervallmässigt när man tränar.
Jag är med på vad du menar. Man vill också pusha kapaciteten under den tiden. För man vill inte spilla att man blir mer uthållig i längd.
Nej,
man
för det, så längden använder man inte riktigt i den typen av dans. Mm. Om det inte är en lång föreställning man ska göra.
Ja, det är en annan sak.
Men då får man tänka på vilket tempo har den där föreställningen. Alltså, springer jag fram och tillbaka över scenen, gör kullerbyttor, hoppar lite parkouraktigt, då blir det ju jäkligt andfådd. Eller står jag där och mysdansar en tryckare. Då får man ju titta på, okej, jag behöver explosiv träning för den här föreställningen. Då måste man träna explosivt i den längden man gör på scenen. Sen absolut kan man gå ut. Men om jag vet att jag går in 10 gånger och jag kör fullt ut 2 minuter varje gång. Då är det det jag ska försöka träna. Då behöver jag inte gå ut och springa en mil.
Nej.
Det är trevligt att springa en mil, men det har liksom inte riktigt med det att göra.
Nej, precis. Men du, då får jag direkt när du sa så här att om du gör det här först, okej. Okay, som dansare idag, om man vill liksom livnära sig, så är det ju lite så här att vi måste göra det vi får.
Ja.
För man går på väldigt mycket auditions för att... Liksom, och då är det olika roller, eller hur?
Mm.
Så det är ju väldigt få som har lyxen att säga så här, det här gör jag. Och så bara gör man det. Liksom.
Mm.
Det är inte så vanligt i Sverige.
Men då vill också ännu mer preparationen mentalt och fysiskt viktig.
Exakt, och det var där som min fråga kommer upp. Hur lång tid tar det att ändra sin kondition?
Det går ganska fort, och fort menar jag med... Ja, några veckor. Och några veckor kanske, jag menar 3-4 veckor kanske, börjar den ändras. Så man måste ju jobba på det på sidan. Det är lätt att man går in i danssalen och bara dansar. Det finns så mycket annan träning man kan lägga till.
Ja, just det.
För att man ska hålla, för att vissa rörelser, om man repar en sak,
mm.
det blir ju nästan en typ av förslitning. Det blir inte riktigt, men det blir åt det hållet, för det blir samma rörelse hela tiden.
Mm.
Så ut och träna annat också. Som cykla, spring, simma, styrketräna på rätt sätt, stretch, rörelseträning. Komplettera och sen tänk på vad föreställningen är, det ni ska göra, vad det går ut på.
Ja, just det.
Liksom, behöver jag en, generellt tycker jag de flesta jobb jag har gjort så har jag behövt en grundstyrka.
Mm.
Jag har inte behövt någon jätte kondition. Däremot så nu i efterhand så skulle jag nog ha velat haft bättre kondition för att kunna köra mer fullt ut under en längre period.
Ja, psykologiskt blir du starkare också, ja, eftersom definitivt. Du känner att du orkar.
Ja.
Så man behöver inte koncentrera sig på det att dansa liksom. Och shit, vad jobbigt det är nu.
Sen vet du också hur många repdagar det kan vara, hur många timmar det kan vara. Och man blir trött. Och då gäller det att vara förberedd på de här långa repperioderna. För skadar man sig där, då är man ju borta sen.
Ja.
Så då måste man ju vara stark och förberedd när man kommer in i en repperiod.
Ja, just
det. Du går inte komma från en semester och in i en repperiod, då är det lätt att man skadar sig.
Mm.
Det funkar kanske 2-3 dagar, sen så pajar det, för man blir trött.
Mm.
Och då är det bra att vara förberedd genom att ha sprungit både intervall, alltså att man vet vad föreställningen går ut på, så man är förberedd för det arbetet man ska göra och att man kan göra det fullt ut. Även fast det är en 8 timmars dag, då måste man planera det med träningen innan.
Ja, jag vet.
Ja.
Egen erfarenhet, ja. Kan jag säga.
Det är lätt att lalla runt där och komma, det är lugnt, det löser sig. Och ja. Det gör ju det ofta, men ja. Jag tycker att man borde höja den ribban lite grann.
Helt klart.
Och då kommer man också in på det här med kvalitet. Det är ju ganska jobbigt att se en dansare som kämpar där uppe, för man ser att den är trött. Det kanske inte är publik som inte dansar ser. Men vi ser ju ganska fort. Det är ju rörelserna som blir slapsiga.
Ja, men...
Man ser liksom andan är liksom i halsen. Och...
Men tror du inte att folk kan inte sätta fingret på det? Men om de ser folk som liksom inte ser tipptopp ut, tror du inte folk märker det?
Ja, jag vet inte. Det är väldigt mycket på det yttre. Alltså hur man ser ut i kroppen. Som man baserar på, kommer han eller hon klara av det här eller inte.
Mm.
Likadant när man går på en audition till exempel. Då vet man att man ska stå där kanske i 2-3 timmar. Och man ska då... Man är stressad. Och man måste ha värmt upp. Alltihopa måste klaffa. Och då ska man kanske göra en koreografi som man inte vet hur den ser ut. Då måste man vara förberedd på det mesta. Man måste vara stark som kille så man kan lyfta tjejer. Tjejer måste också självklart vara starka.
Ja, fast det är olika styrkor.
Ja, precis. Lyfta, men att man är beredd på att, okej, vad fan som helst kan hända här nu.
Mm.
Då måste jag komma in på audition och veta att jag klarar av det här fullt ut.
Mm.
För då behöver man inte, det var som Tine sa när vi intervjuade henne. Då vet man, man är väl förberedd när man kommer in där.
Mm.
Då tycker man audition är kul. För du känner bara... Ge mig.
Gud,
ge mig, det här är kul. Ge mig, jag är beredd. Överraska mig, så ska det bli en utmaning istället för att vara rädd. Hoppas det inte blir någon jazz eller hoppas det inte blir någon breaking. Mm. Skitsamma vad det blir, jag är förberedd.
Men du, jag tänker på det här. Vart kan man vända sig för att träffa dig om man behöver ha hjälp?
Jag finns på 568. Finns jag. Det är ju hojta till på podcasten där på den sidan går.
Mm.
Kan jag komma med lite mer tips?
Ja, för att du kör ju också det här med funktionell träning liksom, ja. Med hela kroppen.
Yes, det gör
jag. Vilket jag tycker är grymt.
Ja, jag är synd att jag inte kom på det här tidigare.
Ja, men så är det. Det är bättre att det är.
Men jag kan lära dem nästa generation att ta hand om sig bättre.
Mm. Låter superbra.
Ja.
Tack!
Varsågod! Jo, jag vet ju att det finns ganska många som har funderingar på musikalbranschen.
Mm.
Och jag har ju en vän som det precis har börjat snurra på för.
Mm.
Så han har ju den ena musikalen efter den andra och han har börjat jobba som dansare nu. Och det är ganska färskt, han har väl jobbat i 2-3 år nu i dansbranschen.
Ah, coolt.
Jag tänkte att vi skulle ringa upp honom och fråga lite hur hans karriär har gått hittills.
Yeah.
Han heter Nikola Stankovic. Ska vi se.
Skönt namn.
Ja. Ska vi se här.
Vad är spännande.
Hallå.
Hillevi.
Hillevi.
Hallå.
Hej.
Tjena.
Du, nu sitter jag, Johan och Emilio här.
Tjena.
Trevligt.
Mm. Är du på ett tåg?
Ja, precis. Du evakuerar.
Varför det?
Tåg till ett annat. För att det är strul med tågen.
Ja, okej. Okay. Sitter du och virkar?
Kunde ha gjort.
Ja.
Jag sitter mest och tittar ut och njuter av livet.
Ja, ah, skönt.
Ja.
Du, jag tänkte... Du har ju precis börjat... Eller precis, du har ju... Nu har du börjat snurra på för dig i musikalbranschen och sådär. Det ena jobbet har gett det andra och så vidare. Det är ju kul. Visst är det roligt?
Det är kul. Ja,
kul. Ja, kul för dig.
Ja, kul för dig.
Men du, det jag vet... din pappa...
Ja.
Ja, vad jobbar han med?
Han jobbar på slakteriet.
Okej. Okay. Ja. Och sen så tänker jag då direkt på att du och jag träffades när vi gjorde After Dark. Och då sprang vi runt i kalsonger och klackskor.
Det var inte ens kalsonger som jag inte.
Nej.
Det var ju suspensor.
Ja.
Ja.
Hur kändes det när pappa satt i publiken och sådär?
Ja, jag vet inte. Vi tog lång tid innan jag kunde se honom i ögonen. Efter den premiären. Men det var lite härligt faktiskt. Man slogs ju av tanken att jag faktiskt kunde stå på slakteriet och jobba.
Men...
Och sen så står jag istället i förd palettkostym.
Ja.
Dansandes runt med Babsan.
Ja, men det var ett roligt jobb.
Det var ett jätteroligt jobb.
Ja.
Fan, vi hade ju askul.
Men du ska göra det här igen va, på This Is It, heter den så? Sista turnén där.
This
Is It i och sig kanske Michael Jacksons.
Mm, det var det.
Ja, men precis, det ska göra sist här.
Ja, kul.
Det blir någon slags jubileum, men det blir roligt.
Mm. Vad gör du just?
Det är lite gött att komma tillbaka till lilla familjen här nu.
Mm.
Från att ha varit på de här institutionerna som är något helt annat. Det är lite som, det är som att jobba på slakteriet, kan jag säga.
Institution?
Det är en fabrik.
Ja,
institution.
På vilket sätt menar du då?
Ja, men att det är liksom, det är som en liten fabrik. Man kommer dit, man stämplar in sig. Det är 40 miljoner människor som jobbar på stället som man aldrig träffar. Och alla har sina poster. Och allt liksom, allt sköts, allt liksom rullar på. Man behöver aldrig tänka på någonting, för att det är sånt jävla bygge och allt är statligt subventionerat. Sen är det mycket byråkrati och mycket papper som ska gå liksom i alla led. Så det tar ju så här, vissa saker kan ju ta sån tid bara för att ja, det ska skötas på det.
Och fack och allting sånt där finns också, eller hur?
Nu hör jag inte.
Facket och föreningar och sådana för att skydda arbetstagare och sådär. Allt som finns på en riktig fabrik liksom.
Ja, visst. Och det är med. Då har man ju verkligen, man har ju sina representanter, man sitter i möten och det är såhär. Det finns ett litet annat tänk i det liksom.
Ja, hur känns det då? Tycker du att det blir avskalat liksom ifrån det du hade tänkt dig från början, eller?
Ja, men det är ett helt annat sätt att jobba. Det blir... I vissa fall kan det kännas som att saker går mer på rutin, liksom att det är faktiskt, ja, men, en som att gå till fabriken och jobba. Mm. I vissa fall kan det liksom ta lite udden av själva konstnärsskapet, kan man säga.
Mm.
Men jag
på ett sätt.
Men hur tror du att du tänker om 20 år då? Tror du att man uppskattar det mer då?
Säkert. Alltså det finns ju för- och nackdelar i allting. En av fördelarna här är ju att eftersom att det är statligt också, så saker och ting konkar inte på samma sätt. Man har den stressen kan man ju släppa. Man vet att det kommer, alltså, har man skrivit på för ett år så tuffar det ju på liksom. Medans jag var privat så då kan vi stå där sen, jaha, det säljer ju inte, då får man lägga ner. Det är ju en stress som är liksom åt andra hållet.
Men jag tänker på det här. Man tänker ju då att de borde göra så här projekt som är lite mer annorlunda. Men är det så, eller kör man lite mer safe grejer på statliga grejer, tycker du? Bara för att få in de här intäkterna.
Va?
Va?
I R2-D2.
R2! R2!
Ja, han sitter på tåg i alla fall. Jag
ja, så är det.
Nej, sant. Skulle byta.
Jag ringer upp igen.
Nej, han är där.
Nej, det gör jag inte. Hallå?
Nej.
Vi hörde inte ditt svar.
Kör igenom Bermuda-trängarna.
Ja. Ja. Ah, ja. Jag...
nej, vad fan sa du? Ah, inte. Jo, men... du är...
ja, okej. Okay. Ja. Du,
perfekt,
vi har en bild här, Nikola. På dig... du är nere på knä här och sen så är du nedanför Samantha Fox.
Ja, ah, härligt. Du har letat fram det, ingen vill det.
Ja, du är riktigt avis.
Mitt omslag, mina morgon. Ja.
Men du...
det var min höjdpunkt i min karriär, kan jag säga.
Det var det.
Vad var det som hände i... Vad var det som hände den kvällen, lite kortfattat? Det är ändå en stor artist du har träffat här.
Ja, jag ska försöka dra det väldigt kortfattat. Klockan 3 på dagen har vi soundcheck.
På vad då?
På QX-galan i Stockholm på Cirkus. Ah,
okej.
Okay. Klockan 3 soundcheck. Klockan 5:30 så startar Samantha Foxing. Stod som ett kryss. Det är alltså en hel bakom. Vi har ju aldrig kört med henne innan, vi har aldrig träffat henne. Vi har repat in det här, vi har fått sjunga typ på band, så vi kunde liksom våran skit. Men vi hade ingen aning om hur hon skulle, vad hon skulle göra eller reagera eller överhuvudtaget hur hon skulle. Så att där börjar vi, klockan 3 på eftermiddagen. Och så tänker jag min enfald, den här människan kommer ju gå hem till hotellrummet och sova huset av sig. Klockan 11 har vi som någon slags hållpunkt under tv-sändningen.
På kvällen då?
Hon har fortfarande inte dykt upp på Cirkus. Klockan går. Går 3, 4, 5 minuter. Säkert Sissela Kyle som är någon slags host. Får ju stå och improvisera där på scenen. Sen den en gång 10 minuter sent. Då stapplar hon in igen. Ännu fullare. och jag och min kompanjon som ska dansa bakom henne. Vi har ju stått och väntat. Backstage. Jag har ju ingen aning om vi kommer göra det eller inte. Det är det sjukaste jag varit med om. Just det här, på av. Jag var på väg in i logen en gång och tänkte, men hon kommer inte. Men sen i alla fall så går musiken igång och då fort som fan in på scenen. Och sen då kommer vi till den här bilden. Någon gång under det här så lyckas jag hamna på knä framför henne, varpå hon suger tag i mitt huvud. Och står och juckar med ansiktet och sjunger Touch me.
Glasögonen, hade du det?
Ja, det hade jag. De flög åt helvete.
De flög åt helvete.
De satt ju diagonalt över ansiktet, lite under näsan.
Hon står och juckar mot ditt ansikte och sjunger Touch me.
Touch me, typ 1,40 lång. Jag sitter där på knä och min gode australiensiska vän som dansade med mig, han står bakom henne och tittar snett i diagonalt ner mot mig. Vi får ögonkontakt och då går det ett mantra i huvudet på mig och liksom bara, fan håller jag på med, det här är helt sjukt. Sitter liksom ett full cirkus och alla tar sig för liksom huvudet och för pannan för att jag tycker att det är så jävligt. Jag vet inte vem som tyckte var mest pinsam i det här läget.
Men du, hon var på väg av scenen, vet jag också.
Ja, precis. För hon kom med en massa tungrök. Det här är en skit. För då ställde hon sig på huk.
Hon skulle ställas på huk?
Ja, hon ska sätta sig ner på huk. Och då pumpar de med en massa tungrök. Man ser liksom att du ser inte golvet, du ser inte kappen eller ingenting. Det var bara att när hon hade satt sig på huk så kom hon inte upp därifrån. Det fanns inte en chans att hon skulle kunna resa sig därifrån. Så enda sättet var att tippa lätt fram. Så att man landade på alla fyra. Och därifrån kryper hon framåt. Och då får ju jag panik. lite, för jag vet ju att scenen slutar någonstans där i närheten, och man vet inte vad man har. Och så ser jag att yttre-producenten står och vinkar liksom. För att det är liksom någonting som gör det. Ja, det var så sjukt, men man lyckades ju hålla sig på scenen.
Ja,
kul!
Ja, det var kul. Vad heter det, musiken slås av, jag tar min bock och sen bara går jag ut. Var på Henrik von Sveinberg och Tine Matulette står i byxan och skriker: få med henne ut för helvete! Men det överlät jag till min gode kollega Gerard.
Ja, du Nicolai, jag tackar för den här anekdoten och ditt liv som dansare.
Ja.
Man kan dansare.
Ja,
det är ett bra val.
Kul.
Ja.
Men hörru, ha en trevlig resa på tåget.
Ja.
Ja, jättekul att ha det här.
Puss och kram.
Ja.
Hej hej.
Hej. Ja, det är alltid lika härligt att vara dansare, är det inte det?
Ja.
Det känns som att dansare är typ de som liksom får ta hand om allting.
Ja, vi är mitt emellan alltihopa, känner jag. Ja. Det är, alltså, jag tror vi alla, om vi tänker till, har den nivån på liksom historier.
Ja, gud ja.
Där man liksom känner så här bara att vem är jag? Det här var ju inte min plan. Jag tänkte, nu bestämmer jag mig för att bli dansare och ska liksom bara, nu. Och då står du där och blir liksom, ja, jag behöver inte återberätta det.
Nej.
Det kan ju lika gärna vara att man ramlar av scenen och välter omkull hela PA-t.
Ja.
Jag nämner inga namn. Vi finns i det här rummet.
Jaha.
Ja. Det kan ju vara vad som helst.
Emilio Pirelli.
Ja.
Det är han som ska bli känd.
Han som ska bli störst. Eller att man kör in i liksom en boj på en is.
Oj.
Inför fullsatt liksom arena, hockeyarena. Ja, men det är ju sånt som händer.
Det är ju väldigt... Ja, vadå?
Det var ju precis vad jag hade tänkt mig. Nej, ja. Men det är ju helt sjukt. Det är helt roligt.
Ja.
Vi är verkligen mitt emellan alltihopa. Och vi har nog, alltså dansaren redan upp massor.
Mm,
för man blir så. Liksom som en scentekniker på scenen. Alltså, för scenteknikerna syns ju inte oftast. De står ju på sidan i kulissen.
Exakt. Mm.
Men om det är någonting, om det är någon som har spilt vatten eller ligger någonting på scenen, då får man ju liksom dansa sig, svansa dit på något sätt. Mitt i steg får man bara snurra, glida dit på lite snyggt och bara ta en trasa, torka upp, kasta ut ungefär som det var inräknat i showen. Det måste man ju alltid räkna med att man kunna, eller någon backar bak för långt och någon håller på ras, och då får man ju sätta en hand på ryggen och
ja, precis.
Så det, man måste vara jäkligt vaken där uppe. Man kan absolut inte bara stå där och göra sina steg.
Nej.
Utan man måste vara jättevaken för allt.
Där har ju det här med ditt tips.
Ja. Precis.
Mycket vikt.
Ja.
Så att man inte är trött och liksom inte är så vaken som man borde vara.
Precis.
Ja, men vi ber lite om ursäkt, men det är ju faktiskt så att när man reser i Sverige så är det fortfarande inte fullständig täckning.
Nej.
Men vi tycker att han är en grymt rolig person att prata med, så vi vill inte stänga av. Men jag hoppas ni tycker att det var en trevlig intervju, säger vi till våra lyssnare, eller hur? Mm,
absolut.
Så vi går vidare.
Ja.
Och då har vi nästa programpunkt är tips från vår härliga, snart väldigt kända coach.
Mm. Absolut. Och dagens ämne är liksom en liten spin-off på förra podden där vi pratade liksom ganska mycket om foundations och grunder. Och det hänger också ihop med det Mattias hade på dagens träningstips. Och det är tålamod / disciplin. För att ska du liksom bli bra, så går ju inte det över en natt. Det går till exempel inte som Mattias sa. Det tar ett par veckor att förändra konditionen, men det tar lång tid att bygga upp den och få den att bli konstant liksom.
Mm.
Och det är likadant med när du ska bli bra dansare. Du måste ta med dig tålamod. Det finns inga genvägar. Och med tålamod kommer disciplin. Har du inte disciplinen, så går det inte att hålla tålamodet uppe. Du blir liksom frustrerad. Du vill liksom hoppa över steg.
Mm.
Så det är nästan liksom hela grunden till foundations som vi pratade om förra veckan. Tålamod. Mm. Låt det få komma till dig. Låt tiden få gå. Nöt med din disciplin och ditt mål som du har att jag ska igenom, jag ska lära mig den här dansstilen. Jag tar exempel step.
Mm.
Din första stepplektion, och tänker man, det här kommer ju liksom, vi får höras.
Gud.
Till att du kan stå och bara gå loss på en planka.
Ja.
Det är långt. Eller till exempel i ditt ämne som du har, alla de här danserna, om du ska dels förstå det, sen ska du kunna och sen ska du utöva det. Jag menar, tålamod.
Men hur finns det någon inspiration man kan ta? Rocky tänkte jag på.
Ja, till exempel. För att ta en parallell till
vad han gör på morgonen liksom. Hur många ägg är han tar liksom?
Fem ägg.
Fem ägg och så ut och så springa liksom. Och har ingenting, är ingenting.
Nej.
Nu är det, blir ju det filmen sen lite så här amerikanskt. Eller det är ju den mest amerikanska filmen som finns nästan. Men början tycker jag är en bra... Bara för att få en känsla för...
Det finns en disciplin som syns. Det syns att du, ska du göra det här så krävs det här. Du kan liksom inte skita i det. Du kan inte skita i det. Du måste göra det. Och med det kommer tålamod.
Jag tror att det finns ganska många som åker med på varandras resa. Istället för att se sig själv som ensam.
Mm.
Att men de andra gör så här. Ja, fast det kanske inte är det du siktar på. Utan du kanske ska upp klockan fem och ut och kuta. Göra dina övningar. Sen fortsätta som alla andra. Men att man tar en egen väg.
Mm.
För att man siktar mycket högre. Som en elitidrottsman.
Mm.
Men du, pratade inte vi om det tidigare när vi pratade om det här med growth and fixed mindset?
Jo.
Då tog jag ju Arnold Schwarzenegger
som
ett exempel. Där han sov ju, tror jag, 6 timmar om per dygn. Enbart, det är hans längsta liksom som... och mellan 4 och 6. Och han säger tydligt så här, ja, men medan ni andra sover så jobbar vi liksom.
Mm.
Och där är ju verkligen det här. Han gick ju också sin egen väg.
Mm.
Och tittar, okej, är han ingenjör från början eller någonting?
Jag
vet faktiskt inte. Men om vi tittar på hur han ser ut. Egentligen.
Ja. Ja.
Och han kommer från ingenting. Men han blev liksom en av världens största filmstjärnor.
Ja.
Och guvernör av Kalifornien.
Ja.
Och när man liksom...
och Mr. Universe.
Ja, jo, precis. Och så när man hör honom prata liksom, om man inte vet vem han är eller lyssnar på vad han säger, så blir det så här, vilken jäkla idé. Ursäkta, men han bryter ju jättekonstigt. Och så ser han lite rough ut liksom. Så man dömer honom direkt liksom.
Run to the shopper.
Ja, precis. Så tänker man så här, men uppenbarligen så säger de att han är grym på disciplin. Vad han vill göra ser han till att liksom få gjort.
Men jag kan ju ta Sly också, det är ju samma kategori. Han har på i tio års tid, försöka sälja in Rocky-manuset, den första filmen. Och det gick så långt så att han till och med, han hade inte en spänn. Och det sista han gjorde, den här hunden som är med, Butkus, som är med i första filmen. Det är hans egen privata hund som han har... som han har haft som enda vän. Den går han och säljer till en hundaffär för att få in lite kosing. För att kunna käka lite mat i ett par veckor.
Men är han, har han regisserat Rocky också från början?
Skrivit,
och, ja, skrivit vet jag.
Och regisserat den första gjorde han.
Ja, för att ingen ville hjälpa honom. Så till slut gjorde han det bara. Liksom.
Precis.
Men så fort han tjänade pengar gick han och köpte tillbaka.
Gick han och köpte, när Rocky kom ut då, och det blev en succé, han fick en Oscar.
Men hur fick han med hunden i filmen då?
Det är en bra fråga faktiskt.
Så, men han sålde alltså hunden senare än han gjorde filmen?
Nej, han sålde hunden innan. Under den här perioden då förmodligen filmen var på gång. Det är ganska kul. Det finns en intervju med Sylvester Stallone som jag hittade på YouTube faktiskt. Där han berättar hur tillfälligheter kan göra så mycket. Han har alltså varit på en casting. På väg ut möter han en snubbe. Vi pratar Rocky fortfarande. Och han har försökt med allt och alla i hela Los Angeles- filmvärld och alla säger nej, nej, det där var skit. Och speciellt en regissör, producent, regissör som han verkligen önskade skulle få göra den här filmen med.
Ja.
Möter han i dörren på vägen ut. Och då bara Paul Sly säger, tja, läget, har du sett mitt manus? Han bara, nej, jag skickade det till din assistent, du borde kolla på det. Ja, jag ska göra det. Varpå gubben gör det och fastnar för manuset. Han menar på, hade jag inte sagt hej, stoppat honom i dörren på vägen ut, så hade förmodligen inte Rocky gått. För det var verkligen slut. Det fanns inget. Alla hade sagt nej, vi är inte intresserade. Det var liksom, det kändes som sista grejen. Och han säger ja.
Men är det inte, man måste ju ha tur också.
Det där var tur. Vi har pratat tålamod och disciplin 10 år.
Men jag brukar säga så här att att om man har disciplin, tålamod och grit, vad kan man kalla liksom ihållighet, ihärdighet, heter det så på svenska. Då ökar man sin tur. Förstår du vad jag tänker?
Ja, då tror jag man blir lyhörd för tillfälligheter också.
Plus att man konfronteras med flera gånger när man kan få ha den turen.
Ja.
Förstår du vad jag tänker?
Ja.
För jag vet, vi pratar om det här med, vi har alla haft någon gång i vår dans där det sa, och så blev man någonting.
Ja.
Från att vara en ihållig, bara ingenting. Som, förstår du vad jag tänker?
Boom. Boom. Surf. Du kom upp på surfbrädan och det blev värsta vågen.
Exakt. Första gången man kom upp på surfbrädan. Den var bra faktiskt. Jaha, nu börjar det faktiskt bli dags för Mattias att sticka iväg.
Ja, precis. Göra? Jag ska ha 2 kampsportspass som jag instruerar dig.
Åh, herregud.
Då ska jag vara Rocky. Jag ska vara med på ett av passen.
Ska du?
Ja, det ska jag. Jag ska jab.
Men vad är det för pass?
Kan jag inte berätta.
Nej, det är kampsport. Jag instruerar i kampsport. Det är ju det jag håller på med innan jag håller på med dans.
Ja.
Och nu har jag tagit upp det de senaste åren. Och det har startat en grupp med massa kompisar. Så vi tränar.
Ihop?
Kampsport, ja. Mm. Ja, ihop, ja. Vi är jättekonstigt med alla på olika platser.
Ja, precis.
Eller hur?
Ja,
Skype.
Knockar ni ut varandra?
Så kommer ni ner till söder, till klubben, så kommer ni få se...
Vadå för klubb?
Kommer ni få se Obelix in action.
Det är du det.
Ja. Baltasten. Men jag ställer sten utanför.
Vad är klubben?
Leta efter stenen.
Alltså, vad är klubben?
Södermalm Shaolin.
Klockan 12 till 1. 12 ställer jag stenen utanför. 12:05 så kommer Obelix och börjar veva.
Alltså,
tyvärr så har jag inget hår. Så jag kan inte ha hästsvans.
Men du har fläta.
Ja.
Har inte du det?
Jo.
Jag har för mig det. Ja, ja. Där. Vem är du då? Asterix?
Ja.
Jo, han är nog Asterix tror jag. Han är liksom
snabb.
Bara... Ja, det är han.
Och du har Musche också som
ja. Men vad är lik?
Asterix.
Nej. John Cleese, vad sa han?
Nej.
John Cleese.
Magnum. Tom Skerritt. Tom
Selleck.
Selleck. Skerritt är ju en andra snubbe.
Vem är det?
Han är ju lärare i Top Gun.
Ah, just ja. Mm, är... Alltså, de där grabbarna, de... kunde odla musche.
Oh yeah.
Helt otroligt.